Nu ska vi få vara med när skådespelerskan Kristina Schollin bläddrar i sin dagbok och funderar över kärleken till livet, teatern och familjen. Det här är Sommar i P1.
Jag har en vän. Ja, jag är så lyckligt lottad att jag har flera. Men jag har en vän som är särskilt betydelsefull för mig. Det är en vän som aldrig avbryter mig när jag behöver förklara mig. Inte kommer med motargument som slår sönder mina tankegångar. Utan låter mig komma till tals med det som känns viktigt för mig att få sagt. En vän som jag kan anförtro mina innersta tankar. Som ser mig som jag är. Det är min dagbok. Där kan jag skriva av mig både glädjeämnen och bekymmer. Och den har faktiskt hjälpt mig i några av de kriser jag haft i mitt liv. Och som ingen människa undgår. Ibland är ju livet inte så där rosenskimrande. Som man skulle önska att det var jämnt. Och inte är det heller en dans på rosor. Men det är ju ofta en kris som får oss att stanna upp och fundera över våra liv. Och i de stunderna kan dagboken fungera som en terapiverksamhet. Så har det fungerat för mig. Och när jag sätter mig ner för att formulera mina tankar och känslor, klä dem i ord, sätta dem på pränt, så brukar jag kunna se allt klarare efteråt. Nu är ju en vän någon som inte för vidare det som han eller hon blivit anförtrodd. Men för er, mina kära, kära lyssnare, så ska vi göra ett undantag, min vän och jag. Jag heter Kristina Schollin. Och jag är inte bara mamma till Pernilla och mormor till Benjamin och Bianca, som ni som tittar på Wahlgrens värld kanske tror, utan jag är skådespelerska också och har varit det i över 67 år. Med denna inledning av mitt sommarprat ska jag nu ta er med på en resa som man väl kan kalla min livsresa. Och jag tar min vän dagboken till hjälp. Lyckligtvis får jag nu användning av mitt ordningssinne när jag nu plockar fram dessa mina dyrgripar i olika färger och format, prydligt samlade i en stor låda med en skylt: bort med tassarna din klåfingriga jävel. Så står det faktiskt på skylten, ett utslag av min tonårshumor kanske. Dessa böcker är naturligtvis låsta med en liten nyckel, och när jag öppnar dem och börjar läsa, då tycker jag att det är både lustigt och rörande att komma i kontakt med den där lilla flickan som en gång var jag. Jag känner stor ömhet för henne och påminns om mina drömmar och förhoppningar, kärleksbekymmer och, inte minst, teaterlängtan. Vilka minnen. Och minnena ska man vara rädd om. Det är det enda man har kvar när man glömt bort allt man kommer ihåg. Så säger min man Hans Wahlgren. Så nu dyker jag på huvudet in i minnenas garderob. Och återupplever händelser som ligger långt tillbaka i tiden. Men som jag, när jag återigen läser om det, minns som om det var igår. Nåja, förrgår då, om det ska vara så kinkigt. Naturligtvis vill jag att ni ska få lyssna på den finaste sommarsalmen som finns i mitt sommarprogram. Och naturligtvis ska den sjungas av en av de finaste jag vet, barnbarnet Bianca. Med liv, liv, härma. lilla Bianca. Nu öppnar jag dagbok nummer 1. Den är röd och jag har klistrat ett guldhjärta på omslaget. Är ni med mig? Okej, okay. Då läser jag. Den 27 december 1951. Jag är nyss fyllda 14 år. Idag har jag bestämt mig för vad jag vill bli. Jag vill bli skådespelerska. Ja, det har jag ju velat länge. Men tänkte att det vill väl alla flickor i den här åldern och det går väl över. Men jag kan inte släppa de där teatergrillerna. För ett ögonblick, jag bara går och drömmer och fantiserar. Men hela tiden någonstans i mitt undermedvetna tycker jag mig känna att det aldrig kommer att gå. Jag är inte tillräckligt söt. Ser för alldaglig ut. Kan aldrig klara de stora kraven som ställs på en skådespelerska. Och så tänker jag, jag kanske inte alls passar som skådespelerska. Åh, jag tycker att det är svårt. Men min längtan är så stark att jag tror att jag skulle gå i land med det. Tänk att det ska vara så svårt att vara ung. Några dagar senare skriver jag så här. Usch, jag tycker att det är så hopplöst allting. För jag vet att det är så fantastiskt svårt att bli skådespelerska. Och om jag blir det så vill jag absolut inte bli en andra klassartist. Nej, då får det lika gärna vara. Ja, inte för att jag har storhetsvansinne. Det tror jag inte, för jag vill inte bli berömd. Då kan man ju inte ha något privatliv. Men ska jag bli något, så ska jag bli det bra. Inte bara halvt om halvt. Jag ger mitt hedersord på att jag ska jobba och åter jobba. Så kanske min dröm går i uppfyllelse. Ja, så skrev jag alltså då jag började låta min vän dagboken få ta del av mina drömmar om framtiden. Sida upp och sida ner där pennan gick glödhet över bladen i den allra första dagboken. Under årens lopp så har jag ofta fått frågan, varför blev du skådespelerska? Ja, varför? I min dagbok har jag försökt beskriva att det fanns där tidigt en slags brinnande lust och längtan till att få vara någon annan än den jag var. Lilla blyga, oansenliga Ninna, sladdbarn i en syskonskara på 6, som trots sin trygga uppväxt och kärleksfullt omhuldad av hela familjen växte upp med ett minst sagt dåligt självförtroende. Och varför det då? Jo, eftersom jag var yngst så räknade ju ingen riktigt med mig. Och jag fick aldrig vara med när mina syskon pratade. Äsch, det där begriper inte du, sa de. Och det gjorde att jag blev blyg och tillbakadragen. Dåligt självförtroende fanns det gott om. Och det höll sig efter hängset kvar genom åren. Trots att många betecknat min karriär som både framgångsrik och lyckosam. Och lång, säger någon. Oj, 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 säger folk. Du har ju funnits med jämt. Dig såg jag på min första barnförbjudna film, säger en gråhårsfarbror. Då förstår jag att jag har varit med länge.
I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I cross the street. I have a dream.
I have a dream med ABBA. Och drömde, det gjorde jag, om att bli skådespelerska. Ändå var det så att det började med sång. Ja, det är det kanske inte många som vet. Jo, så här var det. Min syster Kajsa, som var 12 år äldre än jag, hon insåg att hennes lilla syster hade en bra sångröst. Hon tog mig i hampan och stegade upp med mig till Radiotjänst som låg på Kungsgatan 8. Hon hade läst en annons om att Radiotjänst sökte flickor till flickhören och nu skulle hennes lilla syster pröva. Jag hade gått i sångklass och fick alltid sjunga i skolan fast jag egentligen inte ville. Jag ville ju hellre vara med i teatergruppen, ja, men var för blyg för att säga det. Nåväl, jag prövade och jag kom in. Så från det jag var 11 år tills jag var 15 så sjöng jag i flickhören. Och vi repeterade in en opera, Benjamin Brittens barnopera, där Sten Frykberg var dirigent. Och små, små minimusikaler. Vi fick också börja uppträda i radio, som till exempel hos Lennart Hyland, Karusellen och Snurran, som spelades in i Karlaplansstudion. Två andra flickor och jag blev uttagna att medverka på en grammofonskiva tillsammans med Leppe Sundevall. Där vi sjöng Rudolf med röda mulen. Så jag finns alltså på en stenkaka. Bara en sån sak. Det vet ni väl inte ens vad det är, ni ungdomar. Här får ni ett smakprov.
Rudolf fick alltid höra.
Se, han har sitt dimljus på.
Att han är led åt detta.
Ja, redan på Dramaten så lät Alf Sjöberg mig som Ofelia sjunga en sång när hon blev vansinnig. Och i Brechts Schweik i andra världskriget, där gjorde jag en sånginsats tillsammans med Allan Edwall, Margareta Krok och Solveig Ternström. Och jag gjorde egna shower där jag sjöng Kaj Gullma, Lars Forssell och Beppe Wolgers. Och hör upp nu, mina barn, Niklas, Pernilla och Benjamin, som alla har gjort folkparksturnéer. Jag har minsann också sjungit i folkparkerna, precis som ni. Det här var 1962, då jag gjorde en folkparksturné med Ulf och Per Lindqvist. Och vi gjorde en show med texter av Beppe Wolgers. Så tidningarna skrev, Dramatenflicka slår ut Lillbabs i folkparkerna. Ja, det här var när Änglar finns, de gått upp på biograferna och slog publikrekord. Och jag låg etta på popularitetstoppen i typ Bildjournalen. Jarl Kulle och jag, vi sjöng in en EP med bland annat ledmotivet till filmen Änglar finns de. Och på Metronom spelade jag in ytterligare en EP med melodier som hamnade på svensktoppen. Så det är så. Och jag sjöng i filmer, bland annat tillsammans med den amerikanske sångaren Johnny Nash i en film Want So Much To Believe, där även Bob Marley medverkade och skrev musik till. Här får ni en liten snutt.
We've never known. That's the daydream I've got, and I sure like it a lot.
Ja, så nog har jag sjungit alltid. Men jag hade ju ofta komplex för min sångröst, som var tunn och utan riktigt stöd. Och jag hade inte tagit en enda sånglektion förrän Ingmar Bergman sa på kollationeringen av filmen Fanny och Alexander:
"Hörru, Kristina, så ska du få sjunga en romans, hörru, av Schumann."
Och hjälp, tänkte jag. Nej, men då måste jag ju få till en romans sångröst. Vilken utmaning. Sagt och gjort. Jag började ta sånglektioner och upptäckte vad det går att göra med rösten när man använder sig av teknik. Det var som om en ny värld öppnade sig för mig. Jag övade och tränade och sjöng. Och jag fick fantastisk hjälp av Kebi Laritej som skulle ackompanjera mig i filmen. Och när vi så filmade den scenen där jag som den stackars tyskfödda Lydia sjunger Du ring an meinem Finger inför hela familjen Ekdal på juldagen, då var Ingmar imponerad, som han sa. och jag kunde slappna av. Den där romanssångrösten, den hade jag ju inte när jag sjöng i flickkören. Och på Radiotjänst, där, då spelades det också in barnteater. Min kusin Helena Brodin, som liksom jag var teatertokig redan då, vi prövade in tillsammans. Och vi övade in ett stycke som vi spelade upp med stort patos för juryn, som måste ha haft svårt att hålla sig för skratt där ute i kontrollrummet när 2 12-åringar spelade upp ett teaterstycke av Strindberg om Gustav Vasas Dalaäventyr. Lena, hon var Gustav Vasa och jag var Barbro Stigsdotter. Och jag minns min replik. Gustav Eriksson Vasa, tyst, jag kan icke höra mer. Uttalat med darr på rösten. Och den måste ha varit mycket anslående och ur stor smärta tagen. För såväl Lena Gustav Vasa som Barbro Stigsdotter Skolin kom med. Lena och jag bodde en tid tillsammans i morfars villa i Enskede. Och där i den stora gula villan blommade vårt teaterintresse ut. Skolan då? Ja, den vistades jag i pliktskyldigast. Men en fantastisk sak med skolan, det var ju att man fick gå på skolteater. Och var då? Jo, på Kungliga Dramatiska Teatern. Och den första pjäsen jag såg där, det var Kung Oidipus med den tidens stora skådespelare Lars Hansson. Den gjorde ett enormt intryck på mig. Jag var så tagen av slutscenen när han står där i en trappa och sticker ut sina ögon och jag var helt omskakad efteråt. Åh, jag kan än idag känna spänningen innan ridån gick upp och hur jag böjde huvudet bakåt och nästan lyftes upp till kupolen där uppe med alla änglarna som bildade en ring. Och jag nästan kände det som om jag var en av dem, boende där i teaterns tempel som en del av allt. Så dämpades belysningen. Vilken förväntan, vilken spänning och vilken lycka. Ridån gick upp och spelet kunde börja. Jag var som förhäxad. Ja, föga anade jag väl då att jag en dag skulle stå där själv och vara en del av allt detta märkliga som händer på en teater. I morfars villa, på släktträffarna som försiggick varje juldag, då fick vi uppträda, Lena och jag. Och vi framförde danser och sjöng i stämmor, svävade från varsin ända av rummet mot varandra i piruetter, sjungande om en liten fågel eller vad det nu kunde vara. Ja, alla jular samlades barn och barnbarn där i det stora gula huset i Enskede. Och jag minns med glädje när alla kusinerna träffades och utbytte julklappar eller lekte lekar eller la pussel som alltid stod framme på glasverandan. I trädgården stod ett växthus eftersom morfar alltid hade varit intresserad av växtodling. Kanske är det därför jag numera älskar att se mina egna barn och barnbarn samlas på vårt älskade Björkhaga. Och minsann, har jag inte byggt ett växthus i trädgården? Hemma hos oss i det stora röda huset där alla barn och barnbarn under årens lopp fått fritt spelrum i vårt stora vardagsrum och uppträtt för oss vuxna. Det sattes ihop olika föreställningar som naturligtvis filmades med smalfilmskamera av pappa Hans. Pernilla, hon uppträdde konstant för oss i familjen från 2-årsåldern och även för alla våra gäster med påhittade sånger på olika låtsasspråk. Och Linus, vår minsting som alltid var med oss på teatern, han spelade upp scener hemma och uppmanade oss alla efteråt: applådera! Och Peter, han spelade piano, och Niklas och Pernilla gjorde bland annat en show som de kallade för The Walgreens. Pernilla, hon sjöng ju på Allsång på Skansen nyligen om att det är för mycket Wahlgren. Det är för mycket Wahlgren. Men vänta ni bara, det kommer flera, det är jag övertygad om. Då får ni väl ta fram spypåsarna som Pernilla delade ut där på Skansen på premiären av Allsången. Och mitt barnbarn Benjamin, han har också gjort dans- och sångnummer för oss. Och han hinner inte innanför dörren hemma i det stora röda huset förrän han sätter sig vid flygeln och komponerar. Till exempel den här.
Ser du det stora röda huset som bär på hela din dröm? Får fälla tårar, det är helt okej. Sommarns alla färger lämnar aldrig dig. Det stora röda huset är där du finner mig. Och allting som jag ser nu vill jag visa dig. Jag ser det nu, det stora röda huset.
Ja, Benjamin, ja. Vilken lycka för oss, hans morföräldrar, att få en låt dedikerad till oss och vårt älskade Björkhaga. Där han och alla hans kusiner vuxit upp på somrarna och där han har sin trygghet. Nu har jag tagit med en slurk kaffe och lite vinerbröd och nu följer ni med mig tillbaka till Radiotjänst. Lena och jag, vi hade ju kommit in i barnteatern. Oj, vi var på väg! Mitt allra första engagemang, det var som Annika i pjäsen Kvabba från Afrika. Jag var nu en professionell skådespelerska, en betydande person. Man hade rollhäfte som det stod Radiotjänst på. Man hade sina repliker understrukna med rött. På spårvagnen hem från repetitionerna lästes det roll hela vägen hem. Lite diskret lutade jag häftet så att de omkring sittande skulle fatta det oerhörda. Den 28 januari 1952. Nu tänkte jag skriva lite om mina framtidsplaner. Jag vill ju bli skådespelerska. Det är bara det att jag tvivlar på att jag någonsin kommer att kunna bli det. Det är minsann inte alls så lätt att spela teater som man tror. Det tyckte jag ju förut när jag höll på med de där barnpjäserna. Men det var ju bara larv. Jag vill spela riktig teater. I så fall skulle jag ju pröva in vid Dramatens elevskola. Men det krävs ju mycket pengar att gå där, antar jag. Jag vet inte hur det ska gå. Men jag längtar och hoppas. Det ska bli kul att se vad som blir av lilla mig. Jaha, så hur blev det då? Jo, efter avlagd realexamen så skulle jag ju då ut och tjäna pengar för att kunna finansiera mina teaterstudier som ännu så länge hägrade någonstans i framtiden. Och far som var kamrer och revisor tyckte att en kontorsplats för yngsta dottern var det enda rätta. Du kan gärna ha teatern som hobby, men ett yrke måste du ha. Teatern är så osäker. Jaha, det blev en kontorsplats som fakturist och telefonist på Nordisk Autoimport. Jag satt i växeln och svarade, Nordisk Autoimport, vem vill ni tala med? Och så kopplade jag i den lilla proppväxeln till någon av de sex anställda. Nu var tiden kommen att söka till teaterskolan. Det blev hos Willy Kåblank eftersom han var den enda som hade kvällskurser. Vilken lycka! Jag var 17 år. Plötsligt hade jag vågat ta detta stora steg mot en bana som jag så innerligt ville skulle bli min. Jag dansade ner för Skeppargatan. Nu skulle jag ju äntligen få en chans att bevisa, kanske mest för mig själv och min familj, att mina teaterdrömmar var allvarligt menade. 18 september 1955. Jag har börjat på teaterskola. Det är helt fantastiskt. Nu ska jag äntligen få lära mig den svåra konsten att bli skådespelerska. Och året som följde var helt enkelt underbart. Och sen var det då dags för uppvisning på teaterskolan. Jag skrev i min dagbok 12 maj 1956. Far och mor var i salongen och efteråt tog far Willy åt sidan. Och far frågade Willy, jo, säg herr Kåblank, är det här verkligen någonting för min dotter? Willy svarade, ja, det ska jag säga herr Skolin, att någon mer begåvad flicka än er dotter. Det får man leta efter. Med det var far nöjd. Han hade fått ett expertutlåtande. Och sen blev han min främsta supporter. Hela familjen kom alltid till mina premiärer, vare sig det var på Dramaten eller andra teater eller på mina filmpremiärer. I publiken satt också Stig Olin, som engagerade mig till min första film, Swing it, fröken. Och Nisse Hallberg som ville ha mig med i Charlies tant på bygdeturné. Så jag filmdebuterade och teaterdebuterade samma år, 1956. Och då blev det allvar och ingen lek. Jag gav mig ut på turné och där prövades min passion för teater. Min storebror Jack, som bodde i Halmstad, kom och tittade på föreställningen när vi spelade i närheten. Och han var inte övertygad. Det var första gången Jack såg mig uppträda och jag var så spänd på vad han skulle tycka. Efteråt frågade han, tänker du verkligen fortsätta med det här lillan? Jag blev sårad. Förstod han inte att detta var livet? Kunde han inte känna hela atmosfären omkring mig? Ja, låt vara att det var lite primitivt att vara ute på bygdeturné där publiken fick sitta på knarrande stolar i ofta enkla bygdelokaler och man visste inte om ljuset skulle hålla hela föreställningen. Det var att sminka sig i ett uthus ibland med stearinbelysning och springa i 30 grader kyla i tunna klänningar till teaterladan. Alla ens romantiska drömmar, om man nu hade det, om att teater är lika med glitter och glamour, det blir man ganska snart av med. Jag tycker så här. En småplatsturné borde alla teaterentusiastiska elever få börja med. Där prövas verkligen graden av kärleken till teatern. Är man fortfarande lika spelglad och känner att allt slit är värt det, ja, då är man av den rätta sorten och håller för de flesta påfrestningar. Så var jag då hemma igen från turnén. Och skrev i dagboken, kärleksbekymmer. Strunta i allt vad grabbar heter. Gå i kloster. Några dagar senare skrev jag så här. 17 april 1957. Jag är kär. Så kär som jag aldrig varit förut. Aldrig någonsin. Åh, vad han är underbar. Jag känner att honom skulle jag vilja gifta mig med och ingen annan. Och jag vill att han ska bli far till mina barn. Han är redan allt jag vill leva för. Hans Wahlgren. Vi var 19 år gamla. Idag, 67 år senare, kan vi se tillbaka på vårt liv tillsammans med våra 4 barn och 9 barnbarn. Den här låten, den spelades om och om igen den där första kvällen när mitt öde beseglades.
Your eyes are the eyes of a woman in love.
Your eyes are the eyes of a man who's in love.
Det där var Marlon Brando och Gene Simmons ur Guys and Dolls. Men nu, mina kära lyssnare, nu händer det viktiga. Proven till Dramatens elevskola, det var nålsögat man skulle igenom. Och det var ju dit jag ville. Dagboken, 24 augusti 1958. Jag kom in på Dramaten. Det är helt enkelt inte klokt. Jag har nog inte fattat det än. Det är så overkligt. Jag av alla människor. Oh, jag är alldeles slut efter all nervspänning de senaste dagarna. Dessa Dramatenprov är rena tortyren. Sista provet var vår lilla stad och det provet, det tror jag gick sämst. Och efteråt var jag övertygad om att jag hade spruckit och bara storgrät. Och när jag stod där och grät så att jag nästan skakade, då kom Per-Axel Branner ut från salongen. Han hade suttit i juryn och han frågade varför jag grät. Jag tyckte att det gick så dåligt. Och då sa han, jag har sett många som har försökt på att spela Emily i vår lilla stad. Och ingen har klarat det, utom min hustru, Gun Wahlgren. Och så kommer en liten elev idag och spelar Emily så mina ögon tåras. Resultaten skulle vara klara vid 19:30, men inte förrän 19:30 fick vi veta det. Det var någon som skrek, det är klart, från sceningången och genast rusade alla dit. Men inte jag. Min Hasse, som redan året innan hade kommit in på elevskolan, sa, ska du inte gå och hämta kuvertet, Nina? Jag vågar inte, sa jag. Vet du hur det har gått? Ja, sa han. Då kände jag bara hur det vred sig runt i magen på mig och så sa Hasse, du kom in, Nina! Och jag bara föll ihop mot honom. Och vi hämtade mitt kuvert med en liten blå lapp och där stod det. Sökande nummer 29 som genomgått samtliga inträdesprov har denna dag av prövningsjuryn antagits till elev vid Kungliga Dramatiska Teaterns elevskola. Det var ett sammelsurium av fotografer och journalister och människor som gratulerade runt omkring. Tora Teje, den tidens grand old lady, hon stod i trappan och betraktade glädjeyttringarna från oss, de nyintagna eleverna, och skakade på huvudet och sa med sin tondönstämma: arma barn, arma barn. 7 september 1958. Dagboken berättar: en hel vecka har jag varit Dramaten elev nu, men fattar ändå inte att jag har rättighet att gå omkring i Dramatens lokaler och få lektioner av duktiga lärare. Det är fullkomligt fantastiskt. Än så länge känner jag mig allt lite bortkommen, men jag blir mer och mer hemmastad för var dag. Jag har hälsat på de flesta av Dramatens skådespelare och personal, och vi måste ju niga och presentera oss. Det är väldigt noga med det där, det har vår rektor Stig Torslov förmanat oss. Och de flesta är rara och säger välkommen, men några är ena riktiga surkart. Vi hade teaterföreläsningar för en man som heter Oskar Wieselgren. En underbar farbror som visste allt och kunde berätta. Plastikträningen sköttes av en dam som hette Ronny Johansson. Hon var oerhört sträng, och gjorde man inte som hon ville att man skulle göra, då blev det utskällning. Skrapa inte med fötterna, uppmanade hon oss ständigt. Och vi kunde ju ingenting. Vi kunde inte röra oss, inte springa, inte gå. Absolut ingenting kunde vi. Men man lärde sig, för hon var en fantastisk lärarinna. Vi hade också hållningsgymnastik för Rut Kylberg. Vi kallade det för underhållningsgymnastik, för det var en mycket rolig dam. Hon var gammal då i ålder, men yngre än vi i själ och ande. Vi tyckte att hon hade ovanligt mycket konst på väggarna i sin våning. Och det var ju inte så konstigt, eftersom hennes man var den berömde konstnären Carl Kylberg. Att befinna sig på Dramaten var som att beträda helig mark. Uppe i elevskolans omklädningsrum fanns bänkar där de föregående eleverna hade ristat in sina namn. Och vi skulle ju inte vara sämre vi. Jag ristade in Kristina Skolin bredvid Greta Garbo. Chef för Dramaten då var Karl Ragnar Girov, ledamot av Svenska Akademin och en fin poet. Och jag tänkte faktiskt låta ett utdrag ur hans dikt Thalia beskriva detta fantastiska yrke som varit mitt under så lång tid och som gett mig så mycket. Vem är jag nu ikväll? Vad föreställer jag här? Är dräkten riktig? Masken god? Vad är det för ett budskap rollen gäller? Vems tanke ska jag bli? Vems hjärteblod? En skara diktade gestalter ärver mitt blod och har min kropp till ägodel. Mitt väsen lånas ut och mina nerver har strängats för en främlings harpospel. Jag blev den fattigaste bland er alla. Jag smyckas varje kväll med dygd och skam, begär och lycka, drömmar, blod och galla. För offeraltaret dit jag ska fram. Jag blev den rikaste ibland er alla. Hos mig göms hela världens väl och ve. Gudinna är jag, dömd att er befalla. Och min befallning lyder: låt mig ge. Så därför kallar jag till mörka stunder och ljusa timmar, som jag kallar nu. Jag ropar: kom till mig och se ett under. Och undret som jag visar dig är du. Och därmed kan ju den frågan vara besvarad. Varför blev du skådespelerska? Teatern är ett kall helt enkelt. Och man får vara beredd på att satsa allt och försaka det mesta. Låta sig uppslukas av denna förunderliga magi på det tilljor som skola föreställa världen. Och som Stanislavski uttryckte det, blåsa liv i anden som bor i rollen och framföra den i konstnärlig form på scenen. Eller som någon annan har sagt, man får ett liv till skänks vid sidan om. Och det var ju just detta liv vid sidan om som jag så gärna ville uppleva.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me.
Dig, som jag sjöng hennes låtar om igen när jag var ung. Que sera, sera. Det som sker, det sker. Och det som skedde mig, det var att jag hade inte gått mer än 2 månader på elevskolan då den store regissören Alf Sjöberg stoppade mig i korridoren och jag neg för honom. Det gjorde man ju alltid. Han frågade, hur lång är fröken? En 1,62, stammade jag. Kom upp på mitt rum 5, sa han. Så jag gick dit 5, darrande i knävecken och fick läsa direkt ur manuskriptet alla rollerna. Och efteråt så sa Alf Sjöberg att det var mycket bra läst. Och jag fick rollen som den 11-åriga Anjutka i Tolstojs Mörkrets makt. Ja, det var väl det att jag var den enda som såg tillräckligt barnslig ut, tänkte jag. Det var ju bara ett problem. Vi elever, vi fick inte vara på scen. Så Alf Sjöberg, han stegade upp till Dramatenchefen Girov, slog näven i bordet och sa, villkoret för att jag ska sätta upp Mörkrets makt är att jag får ha Kristina Skolin i rollen som Anjutka. Ja, Giro, han drog väl ner glasögonen på nästippen och blickade ut över skrivbordet. Reglerna är sådana att inga av våra elever får medverka i teaterns uppsättningar. Basta! Ja, omsider lyssnade väl Girov till Sjöbergs övertygelse och Dramaten gjorde för första gången någonsin ett avsteg i teaterns mångårigt fastslagna skolsystem. Och nästa elevår, när Alf Sjöberg satte med att spela Ofelia i Hamlet, då fick teaterchefen än en gång rucka på sina principer att inte låta elever spela roller. Men för mig var det ju en skola, bara det att få spela tillsammans med dessa stora aktörer, Ulf Palme, Anders Henriksson och Inga Tidblad, som gjort Ofelia när hon var ung, var helt underbar mot mig. Och jag beklagade mig för henne att i den scenen där Hamlet säger gå i kloster Ofelia, då fick jag varje gång ont i huvudet. Och Inga tröstade mig och sa att det är inte dig det är fel på. Det är Shakespeares text som inte är psykologiskt riktig. Och hon fick också huvudvärk i just den scenen när hon spelade Ofelia. Ja, man borde kanske snacka med Shakespeare. Ja, det är märkligt. Varje gång jag får en text som inte känns äkta för mig, då får jag huvudvärk. Och mitt gage för min medverkan i dessa roller hade nu höjts från 8 kronor till 9 kronor per kväll. I dagboken så står det, vart ska detta sluta? Jag kommer ju att bli förmögen.
Midnight, not a sound from the pavement.
her memory. She is smiling alone. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new
Memory, ur Cats. Ja, vilka minnen. Jag läser i dagboken 19 oktober 1960. Jag är en mås. Nej, inte det. Jag är skådespelerska. Ja, det är jag. Så där står det i Måsen av Anton Tjechov. Och så skulle jag kunna säga också just nu. Jag ska spela Nina i Måsen på Dramatiska teaterns stora scen i Ingmar Bergmans regi. Mitt första möte med Ingmar Bergman, det är värt att berätta. Jag satt i sminklogen ute på SF tidigt på morgonen för att filma, ja, kärleksdecimaler tror jag att det var. Och jag var trött och alldeles osminkad och hade rullar i håret och satt i torkhuven. Då dök hans ansikte upp framför mig och han sa: Hörru, de sa att jag skulle ta mig en titt på dig. Och så gick han. Sen träffade jag honom inte förrän det var dags för Måsen. Hela sommaren 1960, då hade jag filmat, ja, 4 filmer tror jag. Och att komma tillbaka till ärevördiga Dramaten efter sommarens filmningar, det var inte utan problem för mig. Det ansågs inte riktigt fint att spela med i komedier. Och allra helst inte som lättklädd sommarflicka på film. Till exempel Änglar finns de, så jag nästan skämdes för att jag medverkat i denna film. Ja, det var ju ingen som kunde ana att Änglarna skulle bli den största succén någonsin inom svensk filmbusiness och bli den mest sedda svenska filmen och den som hela svenska folket tog till sitt hjärta. Ja, men det var väl sannoliken ingenting jag behövde skämmas för att ha medverkat i. Änglar finns de, ja. Och Jarlkulle. Vi filmade längst ute i skärgården på Utterkobbarna utanför Stavsnäs. En sommar då den gnutta sol som skymtade mellan molnen var den enda som kameran lyckades fånga. Jarl och jag skulle se så där härligt solvarma ut där på klipporna i denna undersköna natur som övärlden uppvisade i skärgården. Verkligheten var en annan. Vi värmde oss i arméns fårskinspälsar mellan tagningarna och så ropade fotografen Rune Eriksson: sol, av med pälsarna, kamera, tagning, varsågod och börja. Och så slängde man av sig pälsen och försökte att inte huttra allt för mycket. Men nog var vi bra tappra. Allt för filmkonstens skull. Men hur långt som helst för filmkonstens skull, det ville jag inte gå. Hade Lars Magnus Lindgren, regissören, fått som han ville så skulle Jarl och jag ha sprungit spritt språngande nakna på klipphällarna där ute i skärgården. Men jag deklarerade klart och tydligt: jag vill inte gå till svensk filmhistoria som nakenbadare. Så jag vägrade bada utan bikini. Och det var ingen populär vägran, det kan jag säga. Lars Magnus försökte förklara att han inte ville ha badet som en säljande sensation. Vilken bortförklaring. Utan han ansåg att det borde vara med för den konstnärliga helhetens skull. Ja. Jag sa nej i alla fall. Och jag fick medhåll av Jarl. Vi tyckte båda att det skulle bli mycket mer sensuellt om kameravinklingarna kunde fånga oss så att man trodde att vi inte hade några kläder på oss. Lars Magnus har sedan haft anledning att tacka oss för detta beslut. Det var ju just det som var finessen med kärleksscenerna i Änglar finns de och också sedermera i Kärre John som vi filmade ihop. Just detta att publiken tror att de har sett oss nakna utan att man för den skull behöver visa allt. Och jag minns med glädje Jarls omtanke om mig under dessa dagar på klipporna. Han såg till att jag inte fick frysa mellan tagningarna, beordrade fram koftor och badlakan att svepa in mig i. Jag fick till och med låna hans egen badkappa. Då var det inte så svårt att pressa fram ett lyckligt leende mot kameran, trots blåst och rusk. Det är väldigt svårt att spela förälskad på kommando. Det måste finnas ömhet och gemenskap också mellan tagningarna. Så vi nojsade och skrattade och lekte fram kärleksscenerna. Då känns det äkta om det finns en spänning mellan skådespelarna. Och den jobbade vi på. Många trodde kanske att vi var förälskade på riktigt när de såg oss flirta med varandra i pauserna under filmningen. Men så var det faktiskt inte. Däremot var inte Jarl helt oattraktiv. Det tillstår jag villigt och jag vet att Jarl tyckte om mig. Men vi var båda så professionella så vi höll flirtandet inom filmateljens väggar. Även om Jarl i intervjuer på frågor om han inte var lite förälskad i Kristina Skolin svarade: visst var jag det. Det var alla. Men jag hade ju ingenting för det, för hon skulle bara hem till sin Hasse hela tiden.
Rara och käcka och småtruligt fräcka.
Och klok eller dum, kanske het eller ljum.
Men vad hon alltid vill,
det känner mannen till.
Blott som en nyck från ett kom till gå.
Ändå vill hon bara att kärlek ska vara just så.
Som en lek mellan önskan och smek.
En mjukhetens glädje. En glittrande önskan. En stolt ägarinna. Ett ja, jag är bara din nu.
Kände ni igen den där ledmotivet till Änglar finns de? Ja, men inte behövde jag väl skämmas när jag kom tillbaka till Dramaten och Ingmar Bergman. Ingmar, han införde tepauser på teatern. Klockan 3 samlades vi i ensemblen och drack te tillsammans, och under dessa pauser då pratades det om allt. Allt annat än teater. Mosenrepetitionerna fortsatte och de följande veckorna skrev jag i dagboken om min osäkerhet och att jag inte riktigt visste hur Ingmar ville att jag skulle spela rollen som Nina. Det är så underligt. När jag har spelat den här pjäsen, då tycker jag på något sätt att det är färdigt. Och jag kan inte föreställa mig att börja om från början imorgon igen. Det är väl det att det är en sån utveckling på rollen, och efter sista akten så är det definitivt slut. Och jag är alldeles trött efteråt och bara sitter. Tycker att jag har levat ut ett helt liv, och det har jag ju också på sätt och vis. Jag har hela tiden undrat varför inte Bibi Andersson fick göra rollen och trodde att hon kanske var med barn och att det var därför jag fick den. Men hon ska inte ha barn, och Ingmar har talat om varför det blev jag. Det var en dag efter repetitionerna när vi satt och drack te och fick kritik. Så sa Ingmar så här: åh, hörru, så Snurran. Jag kallas för Snurran av nästan alla i ensemblen, och det var Ingmar som började med det.
Hörru, om du inte tar ut pauserna i tredje akten så ska jag be Bibi komma och göra den här rollen. För hon har lärt sig att göra pauser.
Han menar det som skoj naturligtvis. Men jag började ju tjuta. Och då tog han mig avsides och så sa han: du menar väl inte att du trodde på det där jag sa? Ja, jag berättade för honom om mina funderingar om Bibi och Ingmar började storskratta. Och sen förklarade han att han hade varit nyfiken på mig och velat haft mig.
Hör du dumma, dumma skitsnurran,
sa Ingmar och kramade om mig. Ja, Ingmar kallade mig för snurran och det var kanske med rätta. Det snurrade på ordentligt för mig då med alla roller både på film och teater och fort gick det. Jag skrev i min dagbok, det kanske går för fort. Jag hängde inte alltid med. Jag var 22 år. 14 november 1960. Ja, så mycket som jag har lärt mig under dessa Måsen-repetitioner har jag väl aldrig lärt mig under hela mitt liv. Och inte bara om teater, utan om livet överhuvudtaget. Idag skällde Ingmar ut Eva Dahlbäck för att hon bara markerade och inte ens steg på scen. Alla vet att hon har det svårt just nu. Ingmar förklarade att är hon med på repetitionerna då måste hon också vara närvarande och inte långt borta någonstans. Annars är det meningslöst alltsammans och hon drar alla med sig så att motspelarna tappar allt det som de har haft förut. Det samtalet tog mig hårt. Jag vet ju själv vilken enorm viljestyrka som fordras och vilken koncentration för att koppla bort alla privata problem när man är på scen och jobbar med sin roll. Nu vet jag att det är en dödssynd att ta med sig privatlivet in på scen för en skådespelerska. Man förstör inte bara för sig själv utan även för alla som spelar mot den. Detta var en viktig lärdom. Och att jag hade lett till tårar under just denna period var nog inte så konstigt. Mitt förhållande med Hans knakade i fogarna och han valde att göra slut. Jag skrev i dagboken att det är så svårt att koncentrera sig på rollen annat än precis under repetitionerna. När jag är så nere, så långt man nästan kan komma och jag bara gråter och gråter. Samtidigt som jag inser att det är precis vad Hans behöver just nu, att komma ut och träffa andra, fast helst då förstås andra grabbar. Och leva rullan riktigt ordentligt. Så gör det så förbaskat ont, för jag älskar honom fortfarande. Och egentligen så är jag ju glad för att han nu har kommit underfund med att det inte går som det har varit. Men det är ju så fruktansvärt svårt att vara ensam när man är van att ha en hand att hålla i och en hud att ta på. Då blir det till slut som en mani om man bara frågar sig varför. Varför? Och ändå vet jag att det är det bästa för mig just nu att vara ensam. För att jag helt ska kunna ägna mig åt Nina, världslitteraturens bästa kvinnoroll. Tränga undan alla andra problem och bara gå in för detta enda och visst vilja. Jag skulle inte vilja något högre än att repetera dag och natt, för då glömmer jag ju allt. Men så fort jag kommer ut från repetitionen så är det som förgjort. Jag bara tänker och gråter. Ja, hur många gånger under årens lopp har jag inte suttit i sminklogen med tårarna rinnande över ansiktet och fått sminka om mig innan jag rusade in på scenen i en fnittrig farsroll. Det kan ju ha varit till exempel problem hemma, men då gäller det att bita ihop och tänka på vad Ingmar sa. Det är en dödssynd att ha med privatlivet in på scenen. Men när jag precis innan jag skulle in och spela komedi i Kaktusblomman på Vasateatern och fick telefonsamtal att far just avlidit, då var det svårt. Men the show must go on.
There's no business like show business. like no business I know. Even though the audience is clapping, even though you're starring in the show, even though you wanted to be tapping, your demon divas might just say no.
Nog är det så alltid. There's no business like show business. Ja, men vi hittade ändå tillbaka till varandra, Hans och jag. Och idag är vi så tacksamma över att vi har lyckats hålla ihop familjen och tillsammans med våra barn och barnbarn. Ja, jag måste ju säga som Gunilla Dahlgren, Lilla Fruntimret. Alla skryter om sina fantastiska barn och barnbarn. Då har de inte träffat mina. Länge trodde ju jag att livet var teater och roller och att det inte fanns någonting som var större än det. Tills jag fick en oändligt viktigare roll att spela i det verkliga livet, nämligen mammarollen. Och upptäckte att det faktiskt fanns ett liv utanför scenen också. Och det var en revolutionerande upptäckt. Men inte hade jag någon tanke på att sluta med mitt yrke för att jag ville ha den biten med familjeliv också. Det var jag ju på det klara med. Så jag travade upp till Ingmar Bergman, chefen på Dramaten då, och bad om tjänstledighet. Men se, det var då rakt inte populärt. Ingmar sa, nej, du ska ha din konstnärliga utveckling på Kungliga Dramatiska Teatern. Det är här du hör hemma. Och Stig Torslov, han sa, men lilla fröken Skolin, vem ska göra alla stora Shakespeare-roller när Inga Tidblad är för gammal? Och Ingmar sa, du får välja. Antingen stannar du här eller också får du sluta. Du får fundera tills imorgon. Jag fick en sömnlös natt. Nästa dag gick jag upp till Ingmar och sa, ja tack då Ingmar, då ska jag be att få sluta. Det var inte många som vågade säga emot honom. Så han sa, jaha, då ska du få se att det inte blir så lätt att komma tillbaka. Och visst var det så. Jag fick känna på hur det var att få avslag på mina förfrågningar under årens lopp. Även långt efter det att Ingmar slutat som chef. Han gav mig i alla fall senare den mest fantastiska filmrollen som jag har haft i mitt liv. Den tyska Lydia i Fanny och Alexander. Och jag skulle bryta på tyska. Vet ni vad jag gjorde? Jo, jag lyssnade på drottning Silvia och tränade in replikerna så att brytningen skulle vara precis lagom, ja. En scen där Carl Börje Ahlstedt som vanligt öste ur sig elakheter till sin stackars hustru. Han sa, du luktar illa. Har du slutat tvätta dig? Så svarar Lydia, nein, mein Karlchen. Jag luktar inte alls illa. Det är du som har odörhallucinationer. Och som jag älskade den filmen. Och vi som var med, vi visste ju allihopa att nu skapar vi filmhistoria. Och för mig, jag fick ju äntligen spela en karaktärsroll igen och den öppnade nya dörrar. Både på film och teater och på tv. Hörrni, kommer ni ihåg tv-serien Varuhuset? Jag blev ju Margareta Öhman för hela svenska folket. Och jag älskade att spela bitch och leverera syrliga repliker. Och Tre Kronor. Och jag har så mycket att berätta, men det får bli faktiskt en annan gång. Tack vare mina filmer så fick jag ju fara ut i världen. I Argentina till exempel, då fick jag ta emot pris för bästa skådespelare på filmfestivalen i Mar del Plata. Och när jag klev av flygplanet i Buenos Aires, då stod det tusentals människor uppe på en balustrad och viftade och ropade, Viva Kristina! Och jag fick filmanbud av Argentinas främsta regissörer. Ja, jag svarade nej tack. Och jag åkte hem till Sverige, till min familj. Och när Cher John blev nominerad för en Oscar och jag befann mig i Hollywood för The Academy Award. Ja, det var pampigt. Nej, vi vann inte. Men där så blev jag presenterad för bland annat min stora idol Gregory Peck. Åh, jag hade ju väggarna tapetserade med foton på honom och jag såg alla hans filmer. Att jag inte svimmade av förtjusning. Jag råkade säga till honom så här: I have admired you since I was a little girl. Det kanske inte var så lämpligt att säga till en man i sina bästa år. Och jag blev hämtad i limousin till Metro-Goldwyn-Mayer och jag fick ett anbud. Att filma mot Elvis Presley. Vad tror ni att jag svarade? Nej, tack. Nej, men jag kunde ju inte se mig själv skutta omkring på en badstrand tillsammans med Elvis och bara vara vackra svenska flicka. Han sjöng ju bra killen, det tyckte jag väl, men han var ju inte så bra som skådis. Mike Landon, ni vet han i Lilla huset på prärien, han kom till Sverige han och hade redan bestämt sig för att han skulle filma en kärleksfilm tillsammans med mig. Vad tror ni att jag svarade? Nej, tack. Och plötsligt, i januari 1989, då blev jag uppringd av Lars Löfgren, som då var chef på Dramaten. Det hade gått 25 år sedan jag sa upp mig där och han sa: nu Kristina, nu tycker jag att det är dags för dig att komma hem igen. Tillbaka till fadershuset. Jag hade ju nästan gett upp hoppet om Dramaten. Men nu började jag känna att jag återigen ville trampa det tilljor som skola föreställa världen. Luciano Pavarotti med min favoritlåt Caruso. Efter 7 härliga år på Dramaten med varierande stora roller där så gav jag mig ut i livet och startade plötsligt en ny karriär. Jag blev entreprenör och bodmadam i Gamla stan. Oj, vad mycket jag har att berätta om det, men tyvärr, det får bli en annan gång. Och folk säger ju till mig: är det inte dags för dig att trappa ner nu när du är så gammal? Va? Gammal? Nej, men jag känner mig inte gammal. Jag känner mig årsrik. Jag brukar ju säga att jag är trots åldern. För trots min ålder så har jag fortfarande drömmar som jag vill förverkliga och anta nya utmaningar. Jag är ju också i reparationsåldern och det är ju bara att laga om det blir några skador och acceptera lite grus i maskineriet. Och jag brukar säga att när man blir äldre, då blir det plötsligt väldigt bråttom att hinna med och ta det lugnt. Och jag fann mitt lugn och min ro och älskade mitt liv i Spanien och var fullkomligt tillfreds med att jag skulle tillbringa livet där i lugn och harmoni, utan stress och utan måsten, både här hemma i Sverige och där vi har vårt andra hem i solen. Då kom det ett mejl från Dramaten. Jag fick en förfrågan om jag var tillgänglig och om jag hade lust att komma tillbaka dit. Jag tänkte svara att jag varken var tillgänglig eller hade lust. Jag ville inte utsätta mig för den prestationsångest som det innebar att kväll efter kväll prestera på topp. Utlämna mig åt kritikers och folks godtycke. Men jag tänkte att jag kan ju i alla fall läsa ett manus. Och när jag läste manus som Jens Olin och Hannes Meidahl skrivit ihop med klangbotten från Shakespeares Macbeth, då förstod jag att detta kunde jag bara inte tacka nej till. Detta var ju den ultimata utmaningen. Och när jag väl tackat ja och Jens och Hannes skickat ett sms med hurra, 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 då var det ju bara att ge sig hän igen utan några tankar på att jag kanske var i ett annat läge nu än för 25 år sedan. Så var det. Återigen 25 år hade gått och jag återkom hem till Dramaten. Jag var lycklig att få tillhöra en ensemble igen och jag var lycklig att återigen få gå i de gamla slitna stentrapporna som var de samma sen jag som liten elev knatade upp och ner för dem. Ja, det tog mig ju något längre tid nu med mitt artrosknä, men känslan var densamma. Och jag var så lycklig att återigen uppleva teaterns magi och uppslukas av detta förunderliga som händer på en teater. Jag hade inte ens vett att vara nervös, trots att alla mina vänner, inklusive min familj, oroade sig. Men kommer du att klara av det? Kommer du att kunna lära dig texten? Kommer du att orka? Jag tänkte inte i de banorna. A och O är en bra text och jag har alltid haft lätt att lära mig. Så jag förlitade mig på att jag skulle klara det nu också. Jag njöt av repetitionstiden och av att tillhöra en ensemble som bestod av proffs och att få hjälp av den tekniska personalen som skulle se till att jag skulle kunna göra den mest spektakulära entrén i teaterns historia. Så när jag hissades ner från taket, från 13 meters höjd i min 3,5 meter breda guldlaméklänning och en jätteperuk med guldkrona på huvudet landade på scenen och började prata, då fanns det där. Alltihop som jag hade lärt mig ända från tiden på elevskolan. Och jag kunde påbörja min långa monolog, Macbeth. Lady Macbeth. Som liten flicka fick jag mig berättat av dig, Macduff, om striderna på heden. I spillrorna av riket kunde du ha tagit kronan själv. Du avstod. Ädelmodigt. Till förmån för min bror och mig. Ditt val föll på flickan. Macduff, ditt svek var gränslöst. Ofattbart. Det når mig ännu inte. Den lilla flickan blev din död till slut. Macbeth, du värjer dig ännu för tanken på deras svek. För mig kom tanken krypande i tornet. I mörka stunder, ordlös, malande. Jag vägrade att låta den slå rot. Jag ville tro att det fanns goda skäl för rådet att stå passivt mot min bror. Det blev så när min död. Men nu en natt, när du med dina ord gav tanken direkt, omfamnade jag den. Jag tackar dig. Macbeth. Ja, drottningen i Macbeth tackar för sig. Och jag, Kristina Skolin, tackar för mig. Och jag tackar er alla som har lyssnat. Men hörni, jag har ju för vana att komma tillbaka till Dramaten i 25-årscyklar. Så vem vet? Jag kanske står där igen när jag är 109 år. Vi ses väl då.
Gracias a la vida que me ha dado tanto y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, la ruta del alma del que estoy amando.
Producent Lisa Bergström och tekniker Alma Segerholm. Ett av Kristina Skolins barnbarn är artisten Benjamin Ingrosso, som sommarpratade om sin uppväxt som skilsmässobarn.
Med tanke på hur allt har varit i min familj har det aldrig varit läge för mig att vara ledsen. En grupp människor kan ju inte hantera mer. Jag är för liten för att gå emellan bråken. Och med bråken, då menar jag bråken. Det finns liksom ingen vuxen i de här situationerna. Men när de tystnar, då ställer jag till med show. Om det är något jag kan göra hemma så är det att sprida glädje och underhållning. Mitt rum är min loge, korridoren min catwalk och vardagsrummet min scen.
Sök efter Sommar i P1 med Benjamin Ingrosso i appen Sveriges Radio Play.